Se om jag ska vara lite mer len denna gång.
Ja, vi får väl se. Ja, men god dag. Ni lyssnar på ännu ett avsnitt av Skidsnack. Det är jag, Sköld, som sitter här åter i studion tillsammans med Stenqvist. Välkommen hit.
Tack. Vad fint det känns att bli hälsad välkommen.
Ja, men du har ju, jag känner att du har fått lida så mycket av min frånvaro här, så du får ett kungligt välkomnande, ja, till det här avsnittet.
Ja, jag känner mer att jag känner nästan lite nedlåtande, som att du har tagit självpåtagen ledarroll här.
Ja, nej, men man måste ju ha en stark ledargestalt, sägs det. Ja. I små skaror.
Och det är du.
Eller är det i stora skaror? Jag vet inte.
Både och kanske.
Ja. Men det sägs ju att diktatur funkar bäst i vissa sammanhang. Mm. Demokrati är inte så lukrativt i små skaror.
Så du menar i liksom parrelationer generellt? Diktatur är att föredra?
Ja,
ja.
Det är precis vad jag säger.
Ja, jag ska nog ta och fråga din kära flickvän vad hon har att säga om detta.
Gör inte det helst.
Nej. Ja, men välkommen tillbaks förresten, Stefan. Efter en veckas frånvaro, hur tyckte du att Kristoffer och Malin skötte sig?
Jo, men jag tyckte att de gjorde en gedigen insats. Habit. Som vikarier här. Ja, jo, men ja, det var, nej, men mycket bra faktiskt. Det var, jag njöt av lyssningen.
Ja. Men är du lite ledsen att du fick lov att missa surströmmingstestet?
Ja, det måste jag ändå säga. Jag tycker att det var idel mesar i den här studion faktiskt.
Oh, challenge accepted. Nu, mina damer och herrar, ska vi se fram emot när Stefan ska få ta igen surströmmingsmissen här.
Ja, fast alltså, det är ju och kanske inte jätteroligt för våra lyssnare att få höra ytterligare ett test.
När han ska få äta upp den här meskommentaren. Eller kanske snarare inte äta upp den här meskommentaren. För det är så det gärna blir när man ska trycka i sig en halv surströmming. Jag vill bara förklara för er som undrar eller kanske inte lyssnade på förra veckan, så åt vi ju då surströmming. Och grejen med de här surströmmingsbitarna, att det var ju liksom, det var ju inte som en liten så här sillabit så att man hade skurit upp, utan vi, jag vet inte om det framgår, gick om ni har sett klippen som har publicerats på Instagram och så, men det är ju liksom rejäla, det är ju liksom en halv surströmming som jag och Krokko åtminstone tryckte i sig oss. Malin, hon tog ju någon liten kryddmåtsaktig bit.
Tog hon en sån här Therese Johaug-bit?
Ja.
Eller man såg inte ens när Johaug åt, det var typ Eckhoff-bit.
Ja. Ja, men lillfingernagel, ja, på en bebis, mm, den nivån. Men å andra sidan, ja, nej, det var fruktansvärt. Jag mådde på riktigt dåligt resten av kvällen och halva dagen efter.
Ja, ändå lite mesigt tycker jag. Ja, nu ska jag säga att det var länge sedan jag åt surströmming, men jag kommer ju ändå från en surströmmingsbygd. Så jag har ju...
Vad är det kallas i den festival?
Strömmingsleken.
Strömmingsleken.
Det är en anrik... Cityfest i, ja, Söderhamn.
Ja. Mm. Ni brukar vara artister som Anna Salén.
Ofta. Fame Factory All Stars kan komma.
Nästa år kommer det, eller kanske i år.
Samantha
då?
Fox kommer ett år.
Nej.
Alltså under 2000-talet.
Det är ju otroligt.
Ja.
Snart i år kanske man kan se fram emot Stefan Sköld från podden Skidsnack också på scen.
Ja.
Ska vi köra en live-podd röst med Smeken i Södern?
Ja, vi får se om vi får en inbjudan. Så, absolut.
Ja, men alla som sitter i organisationen på strömmingsleken och lyssnar på det här, så tveka inte att höra av er till skidsnack@aftonbladet.se. Mm. Vi kommer även att promota er i sociala medier innan. Så att det, till ja, det här är, nu ska vi inte lova för mycket innan det här ballar ur fullkomligt. Men jag rekommenderar...
Jag måste även... Ja, nej, fortsätt nu.
Jo, men så här också, jag var ju, det är ju inte surströmmingssäsong.
Nej.
För det finns ju faktiskt en säsong, och det är, säsongen är väl typ i september eller någonting.
Ja, augusti, september någon gång tror jag.
Så den burken jag lyckas inhandla på mitt lokala Coop, jag fick den ganska billigt för att den gick ut strax efter. Tror eller surströmming kan alltså gå ut.
Ja.
Så utgångsdatumet var liksom nära nog passerat. Men jag tänkte lite grann att det är ju surströmming. Det kan ju inte bli sämre av att det blir lite mörket.
Nej, det är väl lite skitsamma.
Det kanske bara bygger karaktär lite.
Ja, det får man väl säga.
Så att, men det kan ju ha varit det. Det kanske var en dålig surströmming.
En dålig batch. Jag har varit på och gjort reportage på en surströmmingsfabrik, eller vad man säger.
Ja, är det sant?
Ja.
Hur liksom är
fabrik och fabrik, det var liksom en liten fiskeby utanför Hudiksvall.
Ja.
Där jag var och tittade på när de höll på och la in surströmmingen.
Var det liksom en surströmmingsstank som svepte över dig när du kom dit?
Ja, det luktade ganska mycket. Men jag, alltså, nu ska jag säga, det var länge sedan jag åt. Men jag tycker inte lukten är så himla farlig.
Nej, både jag och Malin var ju väldigt... vi tyckte ju att Krokos, alltså Kristoffers reaktion var... lite överdriven när det kom till lukten. För lukten är inte så farlig. Precis som Petter Northug, hans reaktion var lite överdriven, kan man tycka. För att lukten är inte så farlig egentligen.
Anklagar vi Petter Northug och Kristoffer Bergström här för filmning?
Ja, lite grann. Man skulle kunna tro att det var ett spel för galleriet. Men det var det verkligen inte. Han mådde på riktigt dåligt av det där.
Ja.
Men så var det, han blev ju också blixtinkallad till podden i sista sekunden utan att veta om att det skulle vara även vara surströmmingstest. det var lite taskigt.
Vi skulle ha skickat in den här burken till Svenskans ledarredaktion här som fuckade upp det lite för oss här och gjorde att vi fick spela in lite senare här.
Ja liksom, jag hade ju någon plan att äta, att vi skulle ha surströmmingstestet i poddstudion, men jag drog det by några människor, bland annat dig, och folk tyckte att det verkade som en dålig idé. För den här poddstudion är ju lite som en mung, det blir ju ganska instängt ganska snabbt redan utan surströmming.
Ja, det är inget palats vi sitter i, om ni trodde det.
Det är ganska väl isolerat för att det ska vara så mycket ljudstutsar som möjligt. Så det är, liksom, det är ganska kvalmigt och litet och varmt. Och jag tror inte att surströmmingsskiva hade gjort sig jättebra här inne rent liksom, doftmässigt.
Nej, det gjorde ni helt rätt i faktiskt.
Men det kanske var precis vad Svenskans ledarredaktion hade förtjänat.
Ja, det förtjänar de faktiskt, de jävlarna. Okej, vi kanske ska inleda den här podden mer på riktigt. Men måste bara hinta lite här om vad som komma skall. Jag har nytt raseri mot ett smaktest. Men det återkommer vi till i studiecirkeln.
Ett smaktest, ja, spännande.
Ja,
ja det, men i studiecirkeln, alltså i slutet av podden.
Ja, precis. I Sverige mot Norge studiecirkeln som ni alla längtar efter.
Ja, det ser vi verkligen fram. Men vi ska nu kasta oss över ett ämne som ligger mig mycket, mycket varmt om hjärtat.
Ja, du har tjatat om det här sedan vecka ett ungefär.
Ja.
Men nu har det liksom, nu...
Det har kulminerat. Till och med du kunde inte liksom slita dig från faktumet att det här måste vi ta upp.
Ja, rottet är mågat.
Rottet är mågat, som heter Per Lidin skulle ha sagt.
Ja.
Eller vem fan det nu var. Någon färg. Men Vallavek.
Vad fan. Det är nog nu. Ja. Sparka Valla-teamet.
Ja, alltså,
kan vi bara göra det?
Det krävs rejäla utrensningar. Okej, jag förstår att vissa hävdar att det finns en diskussion som går lite grann att ja, men vi märker inte av när andra länder, det är inte bara vi som har lite fel på vallan ibland, utan andra länder också där. Norge hade det i någon etapp på Tour de Ski och sådär hit och dit. Och det är klart att vi lägger mycket mer märke till när svenskarna inte lyckas med vallningen. Men det är något förruttet i vårat vallateam och landslag och relationen mellan åkarna och vallarna.
Ja.
Det börjar ju redan när Jonas Pettersson råkade göra sig ovän med vallateamet. Det här känns, alltså vallateamet känns lite grann som någon form av så här fackförening i Chicago på 40-talet. Man skulle inte göra sig ovän med de jävlarna. För då hamnar man, då fick man liksom bada i Nybroviken för livet.
Ja. Och det är ju så.
Nybroviken inte ligger i Chicago, men ni förstår. Ja.
Nej, men det är ju helt rätt. Och det är ju så att vi har ju faktiskt kommit över en liten hemlig ljudinspelning som avslöjar lite hur relationen ser ut mellan Valla-teamet och landslaget. Där man kan höra lite av den psykiska terror som vallarna utövar på åkarna.
Det här låter otroligt fascinerande.
Lyssna här. They will cheat you.
heard you lie.
Vad handlar teamet?
He's my friend. You don't have any friends. Nobody likes you.
Not listening.
Go away.
Go away!
I hate you. Where would you be without me? Ellen, I saved us. It was me. We survived because of me.
Ja,
ja, det är hårt.
Ja, det är
hårt klimat.
Verkligen.
Mm. Det är... Vi hörde ju här hur liksom åkarna verkligen tror att de liksom har alla teamet på sin sida, men sen bara får kniven i ryggen hela tiden.
Hela tiden.
Och de kan inte lita på någon.
Nej, det är ju fruktansvärt. Hur det kan få gå till på det här viset. Nej, men skämt åsido, det är ju uppenbarligen så, som vi var inne på, Jonas Pettersson, han åkte ut med huvudet före.
Mm.
När han gjorde sig ovän med Valla-teamet. Och det har ju varit en hel del turbulens. Valla-chefen avgick och vi fick en ny Valla-chef i Niemi som är nu. Och det har kommit in nya vallare. Alltså Urban Nilsson, eller nu tappar jag namnet, Urban avgick. Och men det verkar inte riktigt fungera gång på gång. Det är inte, och det jag tycker är lite märkligt är att det känns som att det är så, de har inte koll. Det är inte som att det bara är på klassiska biten vi har problem. Det har ju varit även i freestyles.
Ja, ja, om det inte är problem med det ena så är det problem med det andra. Eller både och.
Det, ja, men det som fick oss att liksom få nog var väl nu på när prologen i Oberstdorf.
Ja.
När svenskarna liksom radade upp sig långt, långt, långt bak i startlistorna.
Mm.
Eller i själva efterprologen. Och flera av våra framstående åkare som lätt skulle kunna ta sig till kvartsfinal bara inte ens lyckades med det.
Nej, men det är alltså... Det...
Moa Lundgren bland annat.
Ja. Det är ju för uselt att valla så dåligt åt ett helt lag att de inte ens kan ta sig vidare från prologen. Nu gjorde ju många det ändå, men sen tog det ju stopp i kvartsfinal för att det gick ju helt enkelt inte.
Nej, och då faller en hel del av vad som har varit Valla-teamets argument tidigare. Man har sagt, det har kommit så mycket sådana knepiga argument som man har svårt att köpa. Det är olika på olika märken, visst.
Mm.
Men här var det liksom, det var rakt igenom jättedåligt.
Mm.
Åkarna bestämmer själva. De har liksom allt det sista att säga. Speciellt nu när man har mindre tid med åkarna och vallarna liksom införd. Man har inte lika många vallare som har får vara ute i spåret sådär. Utan åkarna har lite större ansvar. Det faller också. Alla åkare kan inte ha gjort fel val.
Nej.
Det är helt orimligt att det liksom alla råkar ha en dålig dag när de inte kunde känna vilka skidor. För det som är oroväckande framförallt är att åkarna liksom, när de är på inåkning och det känns ändå okej. Mm. Det här känns bra. Det är lite svårt att kanske avgöra om de är, för då måste ju de testa mot någon från något annat landslag om de ska veta om glidet funkar eller inte.
Mm.
Så om de åker bredvid varandra och tycker att ja, men det här känns väl bra, då har ju de extremt svårt att avgöra om det verkligen är bra. Eller? Det är ju först när man ställer sig på startlinjen mot någon annan. Mm. Eller i det här fallet när man liksom glider in och kollar på tidsplaceringarna.
Mm.
Att ja, det här var ju piss. Att man liksom, det förrädiska att åkarna kan ju inte veta om skidorna riktigt är bra eller inte, utan det ligger så mycket i vallarnas händer.
Mm. Och det här, alltså, jag tycker ändå att det är extremt mycket tydligare nu, för tidigare har man ju aldrig hört en enda åsikt om skidorna och materialet. Nu går det ju liksom inte, att de kan ju inte säga någonting. Det kommer ju fram hela tiden att de kände att de inte hängde med förrän de mötte andra landslag. Och det här har ju varit lite varje vecka. Det är ju inte bara den här helgen.
Nej, det är inte bara den här helgen. Och det är inte så att andra landslag också har problem. För det finns inga landslag som har problem av den här magnituden. För det har varit så pass många gånger den här vintern.
Mm.
Det var inte perfekt även förra år heller. Det är något som inte är okej. i landslaget med Valla-teamet och med samarbetet med skidåkarna. Så det måste till. Och här, det här, nu jag förstår ju att folk kanske tycker att ja, men vadå, man kan inte bara sparka ut folk hur som helst. Men det här är lite av en speciell bransch där man faktiskt kan göra det.
Ja,
lagen om anställningstrygghet existerar inte riktigt i elitidrott på samma sätt. Du är klart du har dina kontrakt. Nej, du har säkert vallarna också.
Ja,
men då får man väl riva det kontraktet, ta den kostnaden, bara få in, vi måste få in liksom en bättre kultur på något vis, för det är ju uppenbarligen så att de inte drar jämnt.
Ja, fan, fotbollstränare i högsta ligan sparkas ju till höger och vänster om de inte levererar. Man måste ju kunna göra sig av med ett vallateam.
Ja, verkligen. Och det var ju precis det. Okej, nu blir det rena spekulationsve, men det är därför vi är här och det är därför ni lyssnar på oss. När Jonas Pettersson försökte gå in och röja upp i Valla-teamcirkusen, då gjorde ju inte han det för att han hade någon liksom känsla av att det inte fungerar bra. Han har uppenbarligen fått de signalerna från åkare och andra ledare.
Mm.
Annars skriver man inte in som ny liksom landslagschef och börjar rumstera om.
Nej.
Utan då, uppenbarligen så har ju signalerna kommit. Förmodligen har han lyssnat väldigt mycket på åkarna. Att vi behöver göra någonting åt det här.
Mm.
Då samlar de ihop sig som någon form av fack, gangsterfack, och säger att det är han eller alla vi. Och hotar med att liksom göra någon form av total revolution. För det går inte att byta ut ett helt Valla-team direkt. Det skulle bli total kaos.
Mm.
Och de sa ju där liksom, det rapporterades ju om att det ställdes ultimatum. Att ni sparkar ingen.
Nej.
Det är han eller oss.
Kan vi på något sätt helt enkelt sno Norges Valla-team? Lite som Norge snodde Frankrikes skidskyttetränare Siegfried Massé.
Ja.
Från en säsong till en andra. Och rörde upp starka känslor i Frankrike.
Kosta vad det kosta vill.
Ja, alltså, vad fan. Vi bytte ju tränare lite till höger och vänster.
Ja.
Pappa Iversen som gick över och tränade, som tränade svenska damerna, som gick över till Norge. Ja. Varför inte sno ett Valla-team?
Nej, men det är ju liksom, det är ju så jävla avgörande. För här sitter de här åkarna och sliter och tränar 800 timmar om året. Och sen får de sina chanser till liksom totalkuppor kanske förstörda av ett inkompetent Valla-team.
Mm. Och nu är det ju, har det ju gått så långt in i säsongen att det går ju inte att reparera skadan som har gjorts för många åkare.
Nej.
Det är ju kört egentligen för resten av säsongen om man skulle ha räknat in något totalsammanhang av olika kupper. Om det är sprintkupp eller någon liten jaktstartskupp eller vad det nu kan vara man siktar mot.
Ja, om inte annat så kanske det kan skicka ganska tydliga signaler att vi tar det här på allvar. För det är inget ont om Anders Niemi, men när han står där och blir intervjuad, jag såg en intervju med Petra Thorén, vår kollega, i 5 minuter. Han har liksom inga svar. Och det kanske inte, han kanske inte vill stå och liksom berätta exakt vad det var som gick fel för hela världen i Sportbladet. Men det finns, man ser liksom ingenting som tyder på att de riktigt vet knappt själva vad det är som är fel.
Mm. Nej, jag såg en liknande intervju i SVT också där det var samma sak. Det var ju ett stort frågetecken bara.
Mm.
Och mellan prolog och kvart, det är ändå ganska mycket tid där. Det måste gå att hitta en annan lösning när man ser att det är så fruktansvärt uselt.
Det måste gå.
Och även om det blev lite bättre så blev det ju inte oceaner bättre.
Nej. Vallaväck. Hashtag Vallaväck. Mm. Huvuden ska rulla.
Ja, sprid för vinden. Ja, men kära lyssnare, det har ju varit det här, den här fantastiska höjdpunkten på året som alltid kommer vid den här tiden. Jag pratar om Idrottsgalan. Satt du bänkad, Viktor? Satte jag dig på pottkanten nu?
För en sekund. Jag tvekade där. Borde jag ljuga? Eller ska jag vara ärlig? Och då tänkte jag såklart att jag ljuger.
Mm.
Men sen tänkte jag nej. Det kan jag inte göra.
Nej.
Jag satt tyvärr inte bänkad.
Nej, men du har sett välvalda delar av den i efterhand. Alla
det har jag gjort. Jag såg att prins Daniel tjata och prata. Det tog aldrig slut.
Mm.
Hans tal. För jag såg att han var på tv. Sen gjorde jag något annat i 5 minuter. Och sen när jag kom tillbaka så var han fortfarande på tv.
Mm. Ja, det kräver sin tid.
Ja. Men nej, men jag har väl läst snacket efteråt.
Ja.
Och sett klänningsbetygen.
Ja.
Och sånt som man gör.
Mm.
Det är alltid det första man... Efter en gala då klickar man in på Aftonbladet och kollar klänningsbetyg.
Ja.
Har du märkt att klänningsbetyg... De är väldigt mycket snällare nu för tiden.
Är det så?
För 10 år sedan då var det liksom minustecken och en plus utdelningar till höger och vänster.
Mm.
I denna nya tid av försiktighet och inte kritisera folks utseende så är man ser väldigt sällan ens 2+.
Ja, fast alltså, kritisera utseende är en sak, men kritisera ett plagg måste man fortfarande kunna göra.
Ja, men det gör man inte.
Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det här, men jag ska spana efter det nu. Men då ja. Undrar jag ju direkt, har du sett något minusplagg här som du vill lyfta i podden?
Jag vet inte hur det är. Ja, är det okej att kommentera plagg?
Ja, det är okej.
Ja, jag gillar ju personen i övrigt.
Ja.
Men Stina Nilssons klänning, alltså... Ja, jag vet inte. Det var något som ett barn skulle ha valt ut.
Ja, jag kontrar med Tove Alexanderssons klänning.
Ja.
Det såg ut som att den hade varit doppad i ett träsk.
Ja, men hon är orienterare. Det är ungefär det hon
gör. Ja, det kanske var det hon var ute efter. Men för jävligt såg det ut i alla fall.
Ja.
Ja, nu har vi stuckit in med lite modekritik här också.
Ja. Nej, jag vet inte alls om det är okej att två liksom medelålders män får sitta och prata om klädningar. Men det är som sagt plagg.
Ja.
Det är plagget vi kommenterar, inte personen. Försök ta in det där ute. men hur som helst. Ja. De har ju inte lagt ut 30 000 dollar på en stylist heller.
Nej, det är inte som att Valentino hör av sig och vill designa Stina Nilssons klänning till Idrottsgalan.
Nej, nej. Alltså inte ens Gudrun Schyrén hör av sig.
Nej.
Nu var det tydligen Buttrick som hörde av sig. Förlåt Stina, men det blir bättre nästa gång.
Ja. En annan spaning som jag gjorde kring Idrottsgalan.
Ja.
Och här vet jag att, för det här är en gammal debatt som vi har haft många gånger, inte i podden dock vad jag kan minnas, så vi kan ju lyfta den för alla lyssnare också. Men jag reagerade på att alla i den här sändningen, alla som var på den här galan, var så otroligt svettiga och såg ut som prinsessan Birgitta.
Och det här, fantastiskt.
Det här är ju för att jag kollade på en HD-TV.
Ja, du är inte van med HD-TV.
Och jag är ju den största motståndaren i världen mot HD-TV. För att jag tycker att det är värdelöst.
Du förstår att det är lite som att säga att internet ska bort.
Jag har ju kämpat i många år nu. Men HD-TV får ju allt att se hemskt ut.
Ja.
Människor ser ut som prinsessan Birgitta.
Det är för att de gör
inget
det
ont riktigt. Om prinsessan Birgitta, men nej. Hon har levt det goda livet och solat och spelat golf hela sitt liv. Och det unnar jag henne.
Ett och annat parti kanasta.
Ja.
Tänker jag att hon har spelat.
Men jag tycker inte att Sveriges samlade idrottselit i tv gör sig bäst i när de ser ut som prinsessan Birgitta.
Nej. Och, behöver du liksom förklara prinsessan Birgittas utseende? På
ja, man får googla det.
Ja.
Så här tydlig bör inte svetten vara heller. Det var liksom, det blänkte genom rutan.
Ja, men det är väl supervarmt. Nu vet jag inte, var var de ens någonstans? Hade de kommit ihåg att boka Globen?
Jag minns inte, förhoppningsvis.
Jag vet inte ens, jag kan inte ens den referensen själv, men det var någon som glömde bort att boka Globen någon gång.
Ja, det är sant.
Till någon gala. Mm. Ja. Nej, men Stefan, det här det är motståndare till HD-TV. Det är så verklighetsfrånvänt att jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen.
Det här är också en lite sjuk debatt att ha, för det är ju inte, liksom, det är inte alla som har sett det på en HD-TV heller. Vissa
99,9% kanske... har ju ändå sett det på en HD-TV.
Ja, eller jag tycker att man också kan titta på en vanlig gammal hederlig plasma-tv.
Ja, fast det är ingen som har en sån längre, Stefan. Det är du och liksom Agda 93 i Noppikoski som har en plasma-tv fortfarande.
Ja, och jag och Agda, vi har det bra vi.
Ja. Jo, och slipper se liksom, slipper se blänkande pannor och finnar.
Ja, men det är liksom too much information, känner jag, med HDTV.
Att ni ens ser någonting eller grynet som måste liksom uppstå på rutan. Kan ni ens urskilja ansikten längre? Ser du om det är Al-Hajji Jeng eller Daniel Ståhl som står där?
Absolut, det gör jag. Jag har inga problem att urskilja skillnader mellan personer. Jag vill bara inte se deras porer.
Okej. Ja. Ja, jag vet inte om vi kommer så mycket längre just i själva HDD-diskussionen. Men...
Nej, det här var bara en liten parentes här. Ja. Men det jag tänkte att vi måste prata om är ju att både Stina Nilsson och Frida Karlsson blev utan Jerringpris.
Men de fick i alla fall årets lag.
Det fick de. De fick ett litet tröstpris där. Mm. Men vad känner du inför detta faktum? Tycker du att någon av dem förtjänade Jerringpriset?
Alltså, någonstans där när Rolf-Göran Bengtsson fick sin fjärde, femte raka Jerringpris, då tappade jag lite intresset för Jerringpriset. Mm. Och har väl inte kanske engagerat så mycket, mig så mycket i debatten efter det.
Nej. Alltså det här är ju känsligt område, minerad mark man ska beträda.
Ja.
Vi har fått vår beskärda del av piskan.
Ska du stöta dig med hela orienteringssverige nu?
Nej, jag tänkte chocka genom att faktiskt inte göra det.
Ja.
Jag tycker ändå att det var ganska välförtjänt. Och för det var ju så här, det är ju också lite bra nog för att Frida Karlssons genombrott och Stina Nilssons comeback var stora, fina skidminnen. Men det var ju liksom inget så här som går till historien.
Nej.
Och då kan man väl spara ett Jerringpris till när det är något så här riktigt sensationellt.
Med Frida Karlsson i synnerhet hoppas man ju verkligen att hennes största succémästerskap ligger framför henne.
Mm.
Ändå. Även om det var ett osannolikt sjukt succémästerskap så var det ju liksom, det var inget individuellt guld.
Nej.
Och det krävs väl något sånt för att det ska, ja, det är ju den diskussionen som jag ändå följer, framgår det ju att många tycker kanske att det är redan som det är för mycket fokus på vinteridrott som skidåkning.
Mm.
Kontra större internationell idrott som golf och fotboll.
Mm.
Jag menar, Zlatan fick han något Jerringpris någon gång?
Ja, minns inte på rak arm, men det borde han väl ha fått.
Det är liksom, ja, nu, jag vill inte reta upp Ryttar-Sverige igen, men jag menar, ja, de senaste 10 åren så har Zlatan fått det, om han fått det en gång, så har de fått det 3 gånger.
Mm.
Eller något sånt, eller 5. Så det man kan ju inte säga att Jerringpriset ska vara ett pris som ska mäta sportsliga framgången.
Nej.
Det är ju någon form av popularitetspris. Det är någon form av vi kan faktiskt skaka liv i våra massor på röstningsnivåpris.
Mm.
Det är, fan, om till och med orienterings-Sverige kan se till, det kan ju inte bara ha varit orienterat. Man kan ju ändå skapa någon form av opinion för att någon har gjort något bra.
Ja, men det har ju varit lite buzz kring Tove Alexandersson länge. För hon har ju vunnit så extremt mycket i så många år och är så överlägsen i en sån här lite marginaliserad sport.
Mm.
Men orientering liksom är ju ändå så här, det är ju lite av en, så här, det är ju en, jag vurmar ändå lite för orientering. Ja. Kan vara för att jag har orienterat själv en gång i tiden.
Ja.
Men det är ju ändå en så här kött- och potatissport. Liksom.
Har du gjort någon O-ring?
Det har jag gjort.
Mm. Trevligt. Mm. Jag
kom typ sist, men i P10 eller vad det kallas.
Jag är också väldigt svag för orientering som sport. Mm. Jag började inte hålla på med det förrän... Eller hålla på. Men i lumpen fick man göra väldigt mycket sånt. Mm. Jag tyckte det var väldigt roligt. I högstadiet tyckte jag också det var en otrolig övervikt på orientering, liksom procentuellt jämfört med alla annan idrott.
Ja.
Man orienterade ju säkert 5 gånger på en termin.
Ja.
medan man spelade liksom badminton två gånger.
Vi spelade i och för sig badminton varannan lektion också.
Ja, men vi, handboll då?
Ja, nej, det var så här. Jag körde badminton, volleyboll och orientering. Det var de tre sporterna man höll på med.
Men i Grängesberg var det väldigt mycket orientering.
Mm. Men det är så här, alla har ju någon form av åsikt om orientering. Det här har jag diskuterat med så många. Att så här, antingen älskar man det eller så fuskar man och ställer sig och röker någonstans. Ja. Det är liksom de två. Det finns ju ingen som gillar det lite.
Nej.
Man är ju antingen skolkrökare eller fantastnörd.
De här fyra emo-tjejerna som bara liksom hasar sig fram.
Ja.
Går och ställer sig runt knuten och drar tre mentol. Sen går tillbaks. Eller de här tuffa skatekillarna som gjorde ungefär samma sak.
Fast. Ja. Jag tycker det är en sån sjuk grej att ha sånt agg mot. För man får ju liksom, bara liksom ta en liten så här, gå runt och snacka med sina kompisar fritt i någon timme. Det är ju inte som att det är någon större ansträngning.
Nej, och för alla med lite så här tävlingsinstinkt. Vad heter det? Ja, skitsamma. De älskar orientering för att det är ju verkligen en bra tävlingssport.
Mm.
Man kan missa, man behöver inte vara den som har bäst kondition som är bäst på orientering.
Nej.
Utan det är ju faktiskt, det krävs ju någonting mer.
Mm.
Det har ju lite av en usp. Mm. Det är lite som skidskytte, det finns någon extra faktor.
Ja.
Så det är ju en fantastisk sport. Men sen är ju orientering vad det är.
Mm.
Rent liksom internationellt.
Ja, ja, det är ju...
vet du vad jag har faktiskt varit på orienterings-VM i Australien.
Asså du?
Nu var jag ju bebis.
Ja.
Men vi var där.
Ja, ja, det är inte illa.
Nej. Mm. Hur som helst. Vad tyckte du om att hon fick priset då?
Tove Alexandersson.
Mm. Mm.
Jo, men det jag ville komma till var ju så här. Ja, men det var ändå bra. Jag är för den utmärkelsen.
Mm.
Men man måste ju ändå kasta skit på någon sport. Och då tycker jag att vi idag väljer bowlingen. För att de...
Var de ens med?
De var med i omröstningen.
Ja. Okay.
Och då kände jag bara, nej, men inte ännu ett sånt här... jävla förbund som ska hålla på och ta sig in. Och ska det vara liksom tre år av bowlingmästare som ska
bowling
ta det här priset?
Susanne.
Ja, precis. Ska vi liksom, ska bowling Susanne verkligen vara Sveriges största idrottare?
Alltså, Susanne, jag vet inte om hon heter Susanne eller han.
Nej.
Eller den. Mm. Hen.
Men. Nej, men hur som helst. Det tar jag med mig.
Ja. Och det känns ju inte som att Tove Alexandersson kommer få priset nu 4-5 år i rad heller.
Nej, det var ju, hon har ju varit med liksom jättemånga år i rad och inte fått det. Man har ju vetat att hon inte kommer få det. Så nu var det liksom...
Men är det här hennes väg in till Skavlan? Eller så ska det låta? Kommer vi se Tove Alexandersson i så ska det låta?
Ja, vi får se hur hon förvaltar det här. Jag vet inte.
Sitta bredvid Robert Wells.
Robert Wells.
Peter Harrison står och säger hej.
Ja, du menar så ska det låta nu. Ja. Det var länge sedan han var med i Så ska det låta, kan jag berätta.
Peter Harrison.
Ja.
Ja.
Och Robert Wells.
Och Robert Wells. Ja. Ja, det är Sarah Dawn Finer.
Ja, duktigt. Du hänger med i samtiden.
Jag vet inte vem som står och klinkar på klaviatur.
Nej, det vet inte jag heller faktiskt. Men
men det skulle kunna vara Robert Wells.
Ja. Fast det är inte det.
Nej, han håller väl på med något så här Rockin' Rio, eller vad säger, det var något helt annat. Vad gör Anders Berglund nu för tiden?
Bra fråga.
I dessa slagertider undrar man ju gärna.
Ja.
Jag har faktiskt tänkt på Anders Berglund förut. Undrar vad gör Anders Berglund nu för tiden?
Ja.
Det är ju inte rätt forum att prata om det.
Men vi kan väl sträcka ut en hand. Vet ni vad Anders Berglund gör idag, så hör av er till.
Jag mejlar gärna in. Ja. Skitsnack@aftonbladet.se.
Mm.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mm. Men det vi hade tänkt att vi också var tvungna att prata om här,
ja,
är ju såklart den stora frågan kring deltagandet från många skidåkare och de risker som det medför. oftast brukar ju inte så många skidåkare och skidskyttar vara med på den här galan.
Nej, skidskyttarlandslaget tog väl en gemensam bojkott i det här året, trots att de hade lite nominerade och sånt.
Mm.
På grund av VM som börjar om ett par veckor.
Mm.
Och det känns väl klokt.
Ja.
Och så brukar ju folk resonera. Jag förstår ju att Stina och Frida tänkte fuck this shit. Mm. Vi är bara hemma och liksom håller på att ta igen oss.
Mm.
Så att,
var det verkligen inga skidskyttar där? Jag fick fram att jag såg några.
Jaha, jag såg ju inte galan. Jag bara läste att de inte skulle komma. Men du kanske vet mer. Det känns som att vi borde ha verkligen kollat på idrottsgalan om vi skulle lägga så här mycket på utrymme till att faktiskt prata om det.
Ja, det är sant. Det är liksom lite bakläxa till oss. Men vad fan.
Nej, men jag menar, i dessa coronavirustider så kanske man gör det ganska smart att inte gå på en gala där det är 3000 svettiga personer på en liten yta där man ska sitta och äta gott och hänga med Thomas Brolin och Ravelli. Jag bara antar att VM94-gänget alltid har en stående inbjudan till alla galor som har med idrott att göra.
Jag vill påpeka att Sebastian Samuelsson var i alla fall på idrottsgalan.
Var han det?
Ja.
Vilken galning!
Mm. Han var där och visade upp sin nya flickvän till och med.
Oj!
Hon heter Linnea och jag är väldigt glad. Säger Samuelsson till en tidning som inte är Aftonbladet.
Ja, vad bra. Ja, men vad trevligt att han fick roa sig.
Nej, men vad sa du, Viktor? Kommer de att få coronaviruset alla nu?
Ja, det är väl lite det. Det är väl den rädsla man har. Mm. Det skulle väl vara fan nu om Sebastian Samuelsson går och blir Sveriges första coronafall.
Ja, det är mycket möjligt ändå. De kan ju bli smittade via maten.
Ja, det är ju så man hör. Det var ju på en fiskmarknad där ändå utbröt i Wuhan.
Ja, och lyssna här. Förrätten på idrottsgalan. Brynt kammussla, forellrom, grillat plommon, emulsion på rökt lax, sojabönor, syrad romanesco, grapefrukt, gelé, friterad spenat och tunnbröd.
Du, det var mycket fisk.
Ja.
Nej, det här verkar ju båda dåligt.
Mm.
Var det mer fisk på den här menyn?
Varmrätten var faktiskt en rostad kalv entrecôte med vinteräpplen, konfiterad jordärtskocka och majrova, smörbakad morot, sås på cider, vinägersenap, terrin på potatis och lagrad grevé.
Fan, vilken snajsig meny de hade då.
Ja.
Och två sorters panna cotta på mangiare och dolce valfrona choklad. Det var en tungvrickare meny.
Ja.
kan man verkligen säga kaffe och avec, viner och grejer. Nej, du Sebastian, han kommer få spendera natten på det här laboratoriet i Linköping eller var det nu ligger, där man testar för farliga sjukdomar och skickar dit fall med ilfart.
Ja. Okej, okay, men ska vi gissa här, för det är ju snart VM med antals.
Mm.
Hur många i skidskyttelandslaget, vi behöver inte nämna namn här, men kommer att få ställa in deltagande på sin distans?
På grund av corona?
På grund av corona.
Ja, Sebastian är ju, han kommer ju vara, vad kallar man det? Själva fall nummer ett.
Ja.
Det har ju något namn.
Mm.
Ja.
Och han delar säkert patient rum zero med Jesper Nelin.
För vi hörde ju att, jag läste en intervju om att Hanna Öberg och Jesper Nelin, de delar inte rum när de är ute på världskuppen.
Nej.
Och det är väl smart.
Mm. Men då är det så här. Sebastian Samuelsson kommer att smitta Jesper Nelin.
Ja.
Jesper Nelin kommer sedan att träffa sin flickvän Hanna Öberg, hon som också smittad. Garanterat. Hanna Öberg delar rum med Anna Magnusson, smittar henne. Anna Magnusson smittar i sin tur sin pojkvän Peppe Femling.
Ja, men Hanna kan ju även smitta Elvira Öberg.
Ja, det kan hon göra. Så både Peppe Femling och Elvira Öberg är också smittade.
Ja.
Så vi har åtminstone 5-6 då.
Du vet inte vem Peppe Femling delar rum med?
Ja, men det är säkert Martin Ponsiluoma.
Ja. Utslagen.
Ja. Martin Ponsilomas kärleksliv har jag inte i huvudet på rak arm. Som med så många andra åkare.
Jag tror det kan vankas ett plusknäck på Sportbladet om just det här, så att det kanske kommer, svaret kanske kommer.
Ja.
Nej, men ja, det ser inte lovande ut. Vi kommer inte ens ha något stafettlag att ställa upp med.
Nej. Vi får skicka in Ted Armgren igen.
Ted Armgren, vad tog han vägen?
Ja. Men vi... Ännu ett plusknäck, så gick det sen för Ted Armgren.
Ja, men Insane Thorstein.
Ja, ja, han kanske får chansen.
Han står på benen.
Ja.
Jag såg att Bettan Högberg spolades från VM-truppen.
Mm.
Det var lite taskigt. Men jag kan ju förstå att man tog med Johanna Scott hem istället, som har imponerat på slutet. Mm. Plus poäng för att hon är tillsammans med Victor Thorn.
Ja, men är det så då att om hon... också blir smittad av corona, så kommer hon att smitta Victor Thorn.
Ja, då har vi en rak ingång i skidlandslaget.
Ja, Victor Thorn har ju visat att han är på väg att göra comeback snart, för han har ju tävlat igen i lite så här nationella tävlingar.
Vunnit.
Ja, men då kommer ju han säkerligen att smitta sina lagkamrater åtminstone.
Är det lite dålig timing att just Victor Thorn tog och blev skadad den här säsongen, för att han är med i typ alla landslagsrelaterade reklamfilmer som jag har producerat. Jag har sett massor med olika, och så står Victor Thorn där, och just vem är den där zoomen? Ja, men det är ju han som inte är med längre. Just nu, nej, han är i piken på sin karriär PR-mässigt,
ja.
Men är inte med.
Nej, nej, det är
jävla,
dumt.
Jävla dumt, taskig timing.
Taskig timing och få diskbrock.
Ja. Verkligen, men kul om han snart är tillbaks. Victor Thorn. Kanske någon att hålla ögonen på.
Ja.
Om man gör comeback. Det kanske kan vara någonting. Man har ju sett folk som har varit hemma och fått liksom träna bra. Mm. Att man kan komma tillbaka och faktiskt göra något fantastiskt, som vi hoppas på Frida Karlsson till exempel. Mm. Synd att han blir insjuknad i corona bara.
Ja, jag ska säga att Frida och Stina kan också få corona, men de är ju ändå borta. Så det har ju ingen direkt inverkan just nu på resten av landslaget.
Nej.
Om man ska se några ljuspunkter med att bli coronasmittad.
Nej, och jag menar dödligheten, det verkar ju mest vara äldre och multisjuka som dör.
Mm.
Så det är i alla fall positivt.
Mm.
Så vi hoppas att de inte har någon svaga släktingar som stryker med.
Ja, men har du hört ändå det dumma i mänskligheten att... sökningen Corona Bear Virus trendar på Google. Så folk tror liksom att det finns en koppling mellan coronaölen och coronavirus.
Men tror du, det här är på allvar, tror du att coronaölet, att det här är bra eller dåligt för dem?
Jag tror det är bra. Jag tror till och med att vi har gjort en artikel på det här.
Är det sant?
Ja. All marknadsföring är ju bra.
Men vi är inte som skitsnack, utan vi som är i Aftonbladet.
Ja,
precis. Ja.
Nej, men corona skrattas ju hela vägen till banken med det här.
Skrattas hela vägen till banken. Klassiskt uttryck som aldrig blir gammalt. Gör de verkligen det? Ja, all publicitet.
Jag ska inte ta gift på det här, men jag har för mig att jag har sett det här.
Hela ölföretaget tar varann i hand, skrattar och går till Bank of America, eller... var de nu bor någonstans.
Ja, det...
och lassar in eller tar ut pengar, man vet inte, men de bara skrattar.
Det finns säkert på film det här.
Ja.
De går där hand i hand. Med ett leende på läpparna.
Ja, fantastiskt.
Ja, jag vet inte, det känns inte som att vi har svävat ut ganska mycket i den här podden. Men vi ska prata lite framgång i alla fall. För att väga upp.
Ja.
Vi har ju haft vi har ju inte pratat så mycket skidskytte den här säsongen. Men det kan väl vara på tiden att utöver corona-insjuknade åkare prata om att det ser ganska ljust ut inför VM i Antholt.
Ja, innan han överdrabbades av coronaviruset så var hon faktiskt ganska framgångsrik.
Ja, hon tog en seger i världscupen i helgen.
Och det var fjärde raka pallplatsen.
Ja.
Bara det är ju galet.
Ja, det är helt galet. Hanna Öberg har ju... inte vunnit så mycket i världskuppen. Hon har vunnit ett par tävlingar. Varit på pallen.
Nu ett par.
Ja, varit på pallen många gånger. Men det är ju så himla jämnt i skidskyttet. Så där är det ju bara att vara på pallen så här stringent som hon är ju otroligt bra.
Ja, och som sagt, vi pratade om Johanna Scott-Hem. Hon var väl med och blev när vi tog tredje, fjärde och femte platsen.
Ja.
Men Linn Persson också var fyra, tror jag.
Ja, Johanna Scott-Hem var fyra och Linn Persson femma.
Ja. Och då har vi också Mona Mayhem som är ungefär hur bra som helst när hon får till det.
Ja.
Hon har ju skjutit bort mästerskapsguld vid två tillfällen i sin karriär. Bara det är ju otroligt.
Mm.
Så att det vittnar ju om vilken kapacitet hon har.
Mm.
Sen att hon inte, att hon liksom bommar ut sig med fyra bom sista skyttet, det är ju något som man gör kanske.
Mm.
Och kanske slutar göra när man har gjort det ett par gånger.
Ja, nej men så på damsidan, alltså jag menar, det, vi har ju Hanna Öberg då som solklar etta, men sen har vi Linn Persson, Mona Brorsson, kanske då Johanna Skottheim. Vi har Elvira Öberg, vi har Anna Magnusson. Inte som att alla de här är några som man räknar med ska stå på pallen, men det är ju fan inte omöjligt med de flesta av dem.
Nej, vi måste ju tro att vi kommer vara favoriter i någon form av stafett.
Ja.
Jag vet inte vilket lag som ska kunna vara mer favorittippade i damstafetten åtminstone än Sverige. Det är...
Nej, för det är till och med Norge det... där har ju någon liten svag länk. Det är klart de har så här Olsby Röiseland och Tire Lekhoff som båda är i superform.
Ja, men, och Frankrike kommer ju såklart ha ett jättebra lag.
Mm.
Men därutöver, jag menar Italien har ju jätte... Jag menar,
ja, de har ju Virer. Sen Vitozzi med halvsvaj i form och så ja. Har de inte så många fler.
Halvsvaj i form? Hon var ja, nyss.
Ja, jo, men det här, hon gjorde ju ett bra lopp nu, men innan dess har hon ju haft en ja. Usel säsong.
Nej, och sen finns det ju så här, alltså skidskyttet är ju så fantastiskt, för det såg vi bara nu på senaste stafetten, jag vet inte ens vilken, det var damerna, typ Polen eller vad det är som är på pallen.
Mm.
Var kom de ifrån?
Ja.
Det var ju liksom ingen som såg. Och det är ju lite så, vem som helst kan ju komma på pallen, men när det väl ska vankas mästerskap, då får man hoppas att de är så pass skärpt att liksom kapaciteten som avgör, mm. vilket det ofta är. Och där ska ju Sverige absolut vara guldfavorit och solklar medaljkandidat. Så det kan ju bli väldigt roligt.
Mm. På här sidan ser det ju lite tråkigare ut, för de har ju inte rosat marknaden, de svenska herrarna, den här säsongen.
Nej, det kan man ju verkligen inte säga.
Sebastian Samuelsson har väl varit typ 12 som bäst eller något sånt.
Ja, jag vet inte, får vi någon herrmedalj så är ju det en skräll bara.
Ja.
Däremot så kan vi ju också, nu har de ju en förmåga att lyfta sig i stafetterna.
Ja.
På ett sätt som känns osvenskt.
Ja, verkligen. Sen har de ju sett lite för ojämna ut för att man ska våga tro på något sånt. Men man
jo,
vet
men det
ju
hänger
aldrig.
Ju bara på att fyra personer ska få till två bra skytten.
Mm.
Då är man ju där.
Ja.
Men det som du säger, den här säsongen, då har det ju sett ut som att vi skulle behöva fyra reservskott i varenda serie.
Ja.
Lite grann. Och det går ju inte. Du får vinna ett medalj i ett mästerskap, så får du ju ha 1-2 reservskott per serie på ja. Sin höjd.
Och sen på här sidan har vi, alltså som Frankrike som på senare tid har blivit någon form av
ja, men de är
har
nya
monopol
Norge.
Liksom på topp 10. Ja, alltså de har ju fem åkare som alltid är topp 10.
Ja, det var inte många veckor sedan de var 1, 2, 3 i något distanslopp.
Nej, och då är det så här, de har Fourcade som inte alltid är en av dem heller.
Nej, det är liksom det krylla av bra namn. Så de på samma sätt som svenska damerna är favoriter, så måste man väl ändå säga att franska herrarna är skyhöga favoriter.
Ja, och sen kommer ju Norge där strax bakom som också fortfarande är jävligt bra.
Jo, men det är bös. Och sen, inte bös som är bös. Utan det är
ja, de är verkligen ingen bös, det kan det man inte säga.
The bös.
Ja, men sen är de Christiansen och Bjöntegård och de där.
Absolut, men det hänger ju på the bös.
Mm.
Som jag nu kallar dem.
Ja.
The bös.
The bös. Du gillar att säga det.
The bös.
Ja.
Det ligger väldigt bra i munnen.
Ja.
Ja, så, men herregud, det är ju flera veckor. Det var typ 2 veckor kvar.
Eller en vecka.
Ja, det precis. Det,
något sånt. Det är en och en halv kanske.
Det är när som helst.
Ja.
Men det blir ju väldigt kul. Det är ju som fortfarande en extrem tv-sport. Det finns ju ingenting bättre än att slå på skidskytte på tv.
Nej, och då har man skidskytte varje dag i en och en halv vecka. Så det blir ju härligt. Ja, mina damer och herrar. Nu har det återigen blivit dags för det här.
Hit till Rådås har vi samlat de största och bästa vinterhjältarna från Sverige och Norge till tidens fight.
Ja, välkomna till studiecirkeln, Sverige mot Norge.
Eller landskamp, som vi säger på TV2.
Ja, vad innebär det egentligen att ha en studiecirkel?
Jag vet inte. Men det finns ju förbund och sånt.
Ja.
För sånt.
Mm.
Det känns som en så här väldigt svensk grej.
Mm.
Vi lägger ner skattemiljarder på att skapa möjlighet för folk att ha studiecirklar.
Mm.
Studieförbundet Vuxenskolan, nej det är något annat. Ja. Men det fanns någonting sådär, jag vet att, ja, det känns som på 90-talet var det väldigt populärt.
Mm. Ja, men vi tänker att det är härligt att vi har det här tillsammans med er på något sätt i alla fall. Så vi ser det som en studiecirkel.
Sen har vi ju fortfarande inte grepp om det är någon annan som kollar på det här programmet eller inte.
Jo, men det har ju otroligt stor publik.
Har det?
Ja. Så det är ju liksom... Det
ligger helt rätt i tiden.
Mm. Så det är helt rätt läge om studiecirkeln.
Men, jag vet inte. Nu Bergström, Kristoffer Bergström tog ju fram stora jättesågen förra veckan.
Mm.
Även Malin Wahlberg hade en sund skepsis till programmet. Och vi har ju varit inne på det förut. Men det kanske tål att sägas igen. Produktionen är så jävla undermålig.
Mm, det håller jag med om.
Alltså, de har trådar att plocka upp som de inte gör någonting av.
Mm.
Saker hänger i luften och saker dimper ner från ingenstans.
Mm.
Nu pratar vi mest om det här känslopjöket i slutet.
Det känns det. Ja. Det här avsnittet,
ja,
det hade ju en otroligt märklig sekvens. Och det var när Thierry Lekhoff pratade om sin skräck för journalister.
Mm.
Som kom som från ingenstans. Det var, nu ska vi titta på tvn här. Och så sen visar de någon liten synk med henne och sen så sa hon bara att ja, jag vann. Och sen vann jag inte och så sen var journalisten elaka. Mm. Och allt det här gick på 10 sekunder. Och sen fattar man inte varför hon skulle sitta och babbla om det där i all oändlighet.
Nej, hon hade ångest innan hon behövde gå ut och möta pressen.
Ja, men det var ju inte som att det hade hänt någonting heller. Hon hade fått någon rubrik om att det gick dåligt.
Mm.
Det var ju inte som att de hade halshuggit henne.
Ja, men de klippte in en ganska rolig intervju när någon reporter försökte få henne att tycka att det här var väl ett dåligt lopp du hade gjort.
Ja.
Och hon tyckte själv att nej, men det var väl rätt skapligt.
Mm.
Tyckte hon blev 13 eller vad det var.
Ja, ja visst.
Fast man får väl kanske leva med att man har lite krav. Och ja, det var något så här, det skulle vara synd om henne för att hon fick ta så stort favoritskap och vara nya skidskyttedrottningen när Tora Berg la av.
Mm.
Jaha. Men ni är ju elitidrottspersoner.
Mm.
Är inte liksom det här med leva under press, ska inte det vara en del av er vardag och ska inte ni älska det?
Mm.
Då ingår väl också någon form av press från allmänhet, det vill säga massmedia.
Mm. Och sen, hon verkar ju uppenbarligen ha lärt sig hantera det här, för nu är hon ju ungefär hur bra som helst.
Ja, men det är inte som att NRK eller vad den där reporten kommer, det är inte som att de sitter och bestämmer sig för att nej, men ska inte vi utse Thierry Lekhoff till nya skidskyttedrottningen och ha massa förväntningar på henne? Det är ju det nyheterna gör, mm, alltså journalister, media, mm, det är ju att fånga upp en allmän känsla.
Mm.
Det är inte som att vi sitter här och kommer fram till att nej, men nu tror jag att vi ska tycka att Charlotte Kalla är populär.
Mm.
Hon utmanar oss just som populär för att hon är populär.
Mm.
Om man vet om det. Och om folk i allmänhet har förväntningar på Thierry Lekhoff eller Stina Nilsson eller vem det är, då är det inte för att någon redaktion har suttit och bestämt sig för att man ska ha det.
Nej.
Utan det är för att man har fångat upp en opinion. Så att jag vet inte. Nu är det bara ett litet journalistiskt inspel för att försvara våran stolta yrkeskår.
Ja, nu var bra gjort.
Tack.
Jag tycker du gjorde det med den äran.
Men, och jag får väl ändå hålla med om att det återigen hängde väldigt mycket i luften.
Ja, det är som så korta inspel från ingenstans som man fattar inte varför det är inklippt så. Det finns ingen röd tråd i det hela.
Nej, och det, och, alltså vi var inne på för några veckor sedan när det här konstiga uppdelningen av Charlotte Kallas stora triumf och kontra Emil Iversens Jag var inte så bra som barn.
Mm.
Vilken uppmärksamhet det fick.
Mm.
Nu
var det Eckhoff berättade om sitt problem med journalister.
Ja.
Helt plötsligt klipp över till Hanna Öberg gör succé.
Ja.
Sen klipp tillbaka till, ja men Thierry Lekhoff har också gjort några bra lopp. Hur gick det till?
Och såg du hur mycket de försökte få fram Petter Northugs tårar?
Ja.
Så extremt mycket close-up på Petter Northug när han kliar sig i ögonen lite grann.
Mm.
Och så fick programledaren dyka ut och säga, ja, nu blev det nästan lite blanka ögonen nu. Mm.
Jag såg inte det här med HD-TV som tur var, så det kändes mer sansat.
Det var liksom så här, krysta in tårarna på Petter. Visst, kanske Petter var lite berörd av någonting där och fick säga, jag vet inte om det var Tiri Lekov eller Hanna Öberg som han sa att han beundrade så mycket för deras inställning och sådär, men... De försöker liksom mjölka ut känslopjunket, men man behöver... Det här är förlorat på förhand.
Mm.
Det här, produktionen, det går inte att rädda. Det här skulle ha gjorts nere på Rådos.
Mm.
Ni skulle behövt haft en, jag vet inte vad det kallas, inslagsproducent eller någon på plats producent som såg de här sakerna och klev in och bara prata mer om det här. Gör det här. Alltså regissera. Alltså, det här är ju inte något som bara händer rakt upp och ner. Du kan inte sätta 4 stycken elitidrottare i ett rum och tro att det ska skapas tv-magi.
Nej.
De behöver regisseras som vilka skådespelare som helst.
Ja, på tal om det. Jag tycker att vi ska ta och lyssna på ett litet utdrag från senaste avsnittet.
Jag sover riktigt bra.
Ja,
jag har hört. Jag sover bra den här sängen.
Ja,
sover bra med dig.
Ja, faktiskt. Ja, det går inga problem alltså.
Det är kanske en liten bromance mellan mig och Kalle. Jag kände inte honom innan, men nu får man lära känna honom och det är en trevlig kille liksom. Så.
Ja, det här var ju då alltså Kalle Halvarsson och Sebastian Samuelsson som ligger i sängen och pratar om hur mycket de tycker om att sova ihop.
Ja, det var en bromance,
ja.
Som Sebbe uttryckte det.
Ja, det här känner jag också är lite av ett... så här, krystat så här, nöd, jag vet inte vad ska man säga, de har byggt upp en liten scen här som egentligen inte innehåller någonting.
Jag tyckte det var fint.
Tyckte du? Jaha. Du tror att de liksom har legat där i sängen och bara, åh gud, vi sover så bra ihop du och jag. Ja, det gör jag faktiskt. Jag tror man kommer in där med kameran och bara, ja, men kan inte säga något då, i alla fall, ja, men hur trivs ni ihop? Och försöker trissa igång det här och så kommer det här lite tafatta bromansen upp då. Här. Och sen kan inte du, Sebbe, kan inte du säga till kameran här att ni har en bromance?
Ja.
Men det finns ju ingen människa som någonsin har sagt, som har tagit de orden i mun liksom, jag tror att vi har en bromance.
Nej, det är det faktiskt inte. Inte så här själv på taget, det är ju uppenbarligen. Där har ju i alla fall producenten gjort ett bra jobb.
Ja.
Mer sånt. Jag hoppas att hen blev varm i fötterna. Varm i fötterna.
Hen, ja.
Varm i kläderna.
Ja.
Varm i fötterna hade bara varit konstigt. Mm. Ta av dig dina dubbla sockor.
Mm.
Men varm i kläderna någon vecka in i den här produktionen och liksom få fram mer sånt.
Mm.
Det är ju tv-magi. Det var ju även tv-magi när Sebastian Samuelsson tror att han är bra på simman. Och sen kan han inte ens ta 4 armtag frisim.
Nej.
Hur tänkte han där?
Nej, det här var ju lite pinsamt.
Alltså, jag har ju sett dig simma, Stefan, och du är ju bättre än Sebastian Samuelsson.
Ja, men jag har ju blivit en riktig Michael Phelps nu, skulle jag vilja påstå.
Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, du var inte där förut.
Du får se mig igen.
Okej.
Nej. Vi kan åka till simhallen nu efter så kan du få se mig ta 4 armtag.
För att se dig, det var som att se sån här... Gamla, man hörde ju historier om hur japanska pappor hade, jag vet inte vilket sammanhang jag har hört det här, det var, men att man typ puttade i sina barn för att lära dem simma i princip. Det intrycket fick man av dig, men du skulle dra kråltag.
Mm.
Någon hade puttat i dig för att lära dig simma.
Ja, men
nu har du blivit Johnny Weissmuller.
Jag är en gud i vattnet.
Ja. Mm. Vad härligt. Det ser jag fram emot att se. Det var inte Sebastian Samuelsson.
Nej, han fick ju stor pisk av Emil Iversen. Och Emil Iversen
förnedrade honom.
Man tog till och med och hjälpte honom med några bollar.
Mm.
Och ja, nej, men det var, alltså Sverige var ju usla den här veckan.
Ja.
Nu, jag tyckte den här tävlingen innan var ganska tråkig när de skulle gå med någon ögonbild och elchocker och vad det nu.
Ja, de kör mycket på elchocker nu alltså.
Ja, men det var, jag zonade ut lite där och fattade inte riktigt vad som hände, men Charlotte råkade tappa någon kloss och sen gick det åt helvete.
Alltså, jag är helt övertygad om att där blev det fusk i produktionen, för att när hon kastade bort den klossen så som för de hade ju något form av system där de skulle ge dem en stöt om de var fel ute.
Mm.
Men om det var rätt så skulle vi inte ge någon stöt.
Mm.
Och sen hade de något fel kommando, att även ett kommando var att du ska få en stöt om du skulle fortsätta framåt.
Mm.
Vilket betyder att när Charlotte höll upp en kloss som var rätt, ja det här såg ni. Men hon kastade den för långt bort. Det var ju inte en chans i världen att hon hittade den där igen. Så där har ju produktionen klivit in och bara, men Sverige, det här, om vi måste få lite spänning så vi kastar in den här igen, eller vi hjälper den. Och det hände två gånger. För det var konstiga klipp vid två tillfällen. Så det var så otroligt tydligt att det var fusk.
Mm.
Och då hade ju Norge ändå så pass långt försprång att det skulle inte göra någonting. Men fan, så, ja, nej, jag vet inte. Det var väl en konstig jävla tävling.
Ja, det var inte det vassaste avsnittet hittills, varken tävlingsmässigt eller känslomögmässigt, eller vad du brukar kalla det.
Känslopjunk.
Känslopjunk.
Det var starkt content där Sebastian Samuelsson och Terry Leckow gjorde yoga i alla fall.
Ja.
Jag tror det, där kände jag att, ska det vara liksom en riktig romance på gång?
Mm.
Men det var det inte. Hon hade ju någon pojkvän redan, som jag kollade upp här. En riktig halv kass skidåkare.
Alltså.
Ja, han har varit med i typ, han har tagit världscuppoäng en gång och blev 29.
Ja.
Så det känns alltid bra.
Mm. Och vi har ju redan tidigare i podden berättat att Sebastian Samuelsson visade upp sin nya flickvän på idrottsgalan.
Ja, och det var inte Terry Leckow.
Det var det inte.
Nej.
Men nej, han var ju stelare än vad jag är.
Ja, det var han faktiskt. Och nu jag vet inte om man ska bodyshama, men han hoppade upp i poolen. Mm. Hade han inte en liten plösmag?
Vad sa vi om att vi skulle bedöma folks kroppar,
ja,
här tidigare?
Ja, men Emil Iversen var ju ripped like hell.
Ja.
Alltså hans magmuskler bara spänner ut.
Mm. Absolut. Sen vet jag inte om jag skulle vilja påstå att Sebastian Samuelsson hade så mycket av en plösmage, eller vad du nu på uttryckte.
Nej, men det var kanske bara dåliga badbyxor som gjorde att liksom magskinnet vek sig på ett ofördelaktigt sätt. Nej, men man tänker ju att är man sån där, då är man ju superduper vältränad. Det finns inget magglip att liksom ens kunna väcka ihop.
Nej, det kanske var lite mellansäsongspizza här.
Ja, han har liksom precis gjort en hazard.
Mm. Men coronaviruset kommer ju råda bot på de här kilorna.
Ja, du tänker att han liksom bara förmultnar i det lunginflammationen som han drabbas av.
Ja, precis.
Ja, det kanske är bra för VM-formen.
Mm. Om det blir snabbt avklarat, det vill säga.
Ja, nej, jag vet inte. Det var förmodligen badbyxorna.
Mm.
Eller kameravinkeln.
Mm. Innan vi lämnar studiecirkeln. Jag har ju utlovat, jag lämnar ju en liten cliffhanger i början av podden. Just om det. Ett litet raseri mot förtäring.
Som att vi inte har rasat tillräckligt.
Ja, men nu så här, dels tyckte jag det var lite slappt att det här straffet återigen var att de skulle äta någonting.
Ja, nu skulle de äta någon form av grisöga, eller?
Ja, och här kände jag att, men herregud, det här, det är ju liksom, det är ju bara att göra. Hur, jag kan för mitt liv inte tro att det är så himla farligt att äta grisöga.
Du är jävligt
grisöga.
Stursk, Stefan.
Ja.
Säger mannen som inte åt falukorv på 10 år för att han fick en senbit i en falukorv när han var liten.
Okej, guilty. Men
ja.
jag har ju faktiskt tagit mig förbi det traumat.
Du kan fortfarande äta falukorv.
Ej sant. Jag har kommit över det traumat.
Okej, okay, för 10 år sedan kan du fortfarande inte äta falukorv.
Nej. Men så här, om man har fått ett litet straff
så att bita rejält.
Ja, men det här är ju då som att äta en köttbulle som ser lite vidrigare ut. Alltså, ja, det...
Stefan, vad äter du helst? Grisöga eller en falukorv?
Jag äter ju förmodligen hellre falukorv till vardags.
Okay.
Men alltså jag menar, Charlotte Kalla var ju den enda som reagerade normalt här. Hon bara tog det här ögat och åt det.
Ja.
Och det är ju så här, ja, vad fan, det här var väl ingen straff. Och så sen höll Sebbe och Kalle på och
då fick man se Kalle äta.
Ja.
Jag tyckte TV2 kanske klippte bort det.
Ja, hon stoppade bara in den i munnen och sa typ gott.
Jaha. Hanna då? Fick ni se henne? För att henne fick man absolut inte se i TV2.
Minns inte.
Nej.
Men man fick bara se fjant Kalle och fjant Sebbe hålla på.
Skämma ut sitt land.
Ja, skämma ut sitt land här.
Men det hade ju varit tråkigt tv om de hade bara, tror du inte att det kanske var en instruktion då?
Ja, alltså jo, absolut. Men jag är ändå besviken.
Ja.
Jag är inte arg, jag är besviken.
Ja. Nej, men det är ju alltid tråkigt när Norge vinner de här tävlingarna. Inte för att jag håller på Sverige i någon större utsträckning, utan för att Hanna Öberg är så jävla skadeglad. Så det är det bästa tvn som finns. Att se henne sitta och
tortera folk.
Skadeglädjes skratta åt när andra lider.
Ja.
Alltså, om inte hon ryckte benen av flugor när hon var barn, då heter inte jag Victor Stenqvist. Alltså, hon är en riktig, hon njuter ju av att se andra lida på ett sätt som är skrämmande.
Och bra tv.
Och bra tv, ja. Så att, ja, vi hoppas på fler svenska segrar enbart för att se Hanna Öberg njuta.
Word. Ja, har det blivit dags att avsluta nu kanske?
Runda av.
Det var härligt det här, hörni. Vi gör det igen nästa vecka, tycker jag.
Det gör vi verkligen. Och då ska vi, förresten, innan vi kastar iväg er härifrån, vi har utlovat ett raseri.
Har vi?
Ja, det kanske var sms till dig. Jag har utlovat ett raseri mot svenska skidspelen.
Ja, det är sant.
Det här ska vi bara ta lite på slutet. Snöbristen i Falun har ju gjort att man ändrar om schemat. Det är istället sprinten på lördagen kommer gå som vanligt.
Mm.
På söndagen kommer det att vara, istället för 30 och 15 km individuell start, så kommer det vara massstart.
Mm.
Det har inte så mycket att säga om.
Mm.
Men man har gjort det här klassiska idiotgrejen från Tour de Ski för ett par, tre år sedan. Nu ska alltså herrarna åka 15 km.
Mm.
Damerna som skulle åka 15 km, tror du att de ska åka 15 km?
Det tror jag inte.
Nej, de ska åka 10 km.
Mm.
FIS hatar jämställdhet i distanserna till en sån grad att man baxnar.
Mm.
Det här är det fan det sjukaste. Vad håller de på med?
Ja, nej, det finns
det här
ju,
var ju något som Maria Rydqvist rasade över när det väl begav sig på Tour de Ski för ett par år sedan. Med rätta. Mm. För det var, jag tror i alla fall att det var hon. Det var så otroligt fånigt och konstigt och korkat. Man kortade ner alltså damdistansen till något lägre bara för att herrdistansen skulle kortas ner till damdistansen. Jag tror det var liknande att det blev 10-15 då också.
Mm.
Men, kan du förstå? Förstår du varför?
Nej, men det finns ju ingen förklaring. Det här är ju bara idiothjärnor som har slagit sina...
Men de är helt jävla CP i huvudet. Varför åker inte båda 15 km?
Ja.
Skulle det vara en sån extrem och skiftes liksom momentum, liksom Jupiter och Mars skulle kollidera om ni lät damerna här och åkarna åka samma distans.
Ja, det är nog så.
Jorden skulle gå under, gräshoppor skulle liksom svärma över och Noaks ark skulle flyta upp ur havet.
Koalor skulle brinna upp.
Koalor skulle verkligen brinna upp.
Mm.
Alltså det är helt sinnessjukt. Och det har inte, jag såg det här bara på svenska skidspelens hemsida. Jag har inte sett några reaktioner. Det kanske kommer.
Mm.
Lagom till att den här podden är ute, då kanske reaktionerna finns där. Men om inte annat så finns mina reaktioner här nu. Och jag är fan topptunnor rasande.
Ja, men det är härligt att höra. Jag fick rasa över Kalle och Sebbes grisögon meseri. Och du över jämställdheten i skidvärlden. Det är bra.
Ja, nu fick jag det sagt i alla fall.
Ja, det är bra. Men då, efter detta lilla insticksraseri, så ska vi i alla fall runda av. Och vi uppmanar er som vanligt att kontakta oss på Facebook, Instagram och kanske eventuellt Twitter. Och mejla oss på skidsnack@aftonbladet.se. Och så hörs vi igen då nästa vecka.
Hej då!
Hej då!